Hej allihopa! Och välkomna till den här kvällen. I dagens samhälle så är miljö- och klimatfrågor så aktuella. Och ikväll så kommer vi få höra till Torbjörn Ramqvist som kommer få berätta mer om det här utifrån Bibelns synvinkel och hur vi kan förhålla oss till de här frågorna. Och förra veckan så pratade du mycket om biologisk mångfald och om hur vi kan se på naturkatastrofer och om de otroliga finjusteringar som finns överallt runt omkring oss i naturen. Men idag så kommer vi få höra till människan i Guds skapelse och det ansvaret vi har också om bland annat om den nya jorden och himlen som det står om i Bibeln. Det ska bli jättespännande. Vi håller på till ungefär 7:45 och sen kör vi lite frågor i en kvart och efter det så är det eftersnack och fika. Så ni får vänta lite även om det är suktande. Vi ber en kopp innan vi sätter igång. Tack Herre för den här kvällen. Tack för att vi får samlas här både fysiskt och de som är med på mötet och att vi får lyssna till Torbjörn som kommer få berätta mer om de här frågorna. Vi ber att vi ska få svar på saker som vi undrar över och att vi ska få gå härifrån lite klokare och lite mer hoppfulla om framtiden. Amen. Varsågod.
Tackar. Sen du kommer ut. Ja. Det är kul att se så många här. Ni är alla välkomna. Och som sagt, alltså det här... Titeln på det här var ju människan i Guds skapelse, ett bibliskt perspektiv på miljö, biologisk och klimat. Och det här är då del två av det. Och ni hörde redan vad jag tog upp en del av det som jag tog upp i pass ett. Och jag ska börja med en kort repetition av några saker från det. Och idag då var det pass två som handlade om förra pass ett hade fokus på Gud och skapelsen. Och speciellt jorden då. Och det här passet handlar om människan och skapelsen. Så att det är mer fokus på vad innebär det när det står att människan ska härska eller råda över skapelsen. Vad får vi göra med skapelsen och en del av klimatförändringar som är väldigt aktuellt. Också påverka vår syn skapelsen utifrån vad Bibeln säger. Också det här med vad innebär en ny himmel och en ny jord. Och jag ska repetera en del. Jag tog upp det här förra gången, vem jag är. En del av min bakgrund i det här. Och jag är då i min grundutbildning inom fysik, biologi och matematik från universitetet. Jag har framförallt i mitt liv jobbat som cancerforskare. Jag gick forskarutbildning på Karolinska institutet. Och jag fortfarande har en anknytning dit och, som docent. Men jag är där. Jag har egentligen slutat min anställning där sedan ett par år tillbaka. Men jag är där ibland. Hjälper till med en del saker. Jag har dessutom en gymnasielärarutbildning i matematik och biologi. Och har jobbat det som lärare. Jag är även entomolog, vilket innebär insektskännare. Och jag har specialintresse för en viss skalbaggsfamilj. Tidigare var jag som amatör, men nu är det lite mer professionellt. Och det är faktiskt det som jag håller på framförallt med just nu. Och dels är jag med i en sån här kommitté som kallas rödlistekommitté. Som är anknyttet till Artdatabanken på Lantbruksuniversitetet. Där vi sitter och tittar på skalbaggar i Sverige. Om de är hotade, vad de har för förekomst. Och liksom, vad är det som är hotet mot dem. Håller också på med en del inventeringar för Lantbruksuniversitetet. Och även artbestämmer en del för länsstyrelser. Och för Lantbruksuniversitetet. Och så. Och... Men en sak som är väldigt väsentlig för mig det är det att alltså, jag har vuxit upp i en kristen familj och en troende familj. Och jag har hela tiden haft en tro på Bibelns Gud och på Bibeln som Guds ord. Jag har varit med mig genom mitt liv och all utbildning och arbeten. Så kort repetition av vad jag tog upp förra gången. Alltså, Bibeln säger helt tydligt att det är Gud som är skaparen. Han har skapat allting, hela universum. Det finns ingenting som inte är skapat av honom. Även fysiska lagar och så. Och Bibeln är också tydlig med att Gud var nöjd över sin skapelse. Det står också i Romarbrevet här att det som Paulus skriver, att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom verk som han har skapat. Alltså skapelsen är inte Gud, men den vittnar om Gud, så att vi kan se en del av Guds egenskaper när vi tittar på skapelsen. Vi ser hur fantastiskt den är och hur mästerligt konstruerad. Och det är viktigt att endast Gud ska prisas och tillbes. Till exempel inte evolutionen. Som är, tycker det är väldigt vanligt idag att man prisar. Ser som skaparen. En annan sak som jag tog upp var det att Gud är konstant aktiv i skapelsen. Alltså skapelsen är ständigt beroende av Gud. Det är inte bara i samband med liksom, skapelseberättelsen eller Gud gör under, utan Gud har, är aktiv, uppehåller skapelsen aktivt. En sak som jag tog upp också det var hur smart jorden är uppbyggd. Och att den visar på Gud som skaparen. Så den optimal grund för liv och den biologiska mångfald vi ser. Alltså den oerhörda variationen som vi ser i miljöer. Och att hela jorden kryllar av liv egentligen från djuphaven upp till bergstoppar och från ekvatorn till polen. Jag tog också upp en del om det här med vatten, vattens unika egenskaper som jag tycker visar på hur fantastisk Gud är. Hur smart det är. Jag hade kunnat ta hela förra föredraget bara om vatten. Och så tog jag upp en del om det här med naturkatastrofer som jag ser som dynamiska element, som en del i Guds skapelse. Att de har, även om vi ofta tycker att de är negativa, så har de en hel del positiva egenskaper. För de ger en föränderlig istället för motsats till en statisk skapelse. Där livet långsamt skulle tyna bort. Och alltså, normala naturkatastrofer är inte ett hot mot Guds skapelse. Det är inte hot mot naturen i stort. Och till exempel översvämningar och vulkanutbrott kan ge näringsrik odlingsmark. Jag sa också det, att det behöver vara lagom med naturkatastrofer. Alltså att det är en skillnad på det här med en skogsbrand som kan vara bra för en hel del växter och djur i skogen. Och de här megabränderna som har varit i Kalifornien och Australien nu. Som bränner bort allting. Det är helt olika nivåer på det här. Så nu går jag vidare på det som är dagens tema. Och vi börjar med, och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han honom. Som det står i skapelseberättelsen. Så människan är skapad till Guds avbild. Och vi behöver inte gå in på vad det innebär, för det skulle vara en lång diskussion. Men en sak som är väldigt tydligt är det här, att människan har en särställning i skapelsen. Vi är mer än ett djur. Alltså genetiskt har vi stora likheter, men det är helt klart att Bibeln säger att vi människorna är mer än djur. Och det står där vidare, eller i versen innan egentligen, så säger Gud att låt oss göra människor till vår avbild lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och sen vidare i versen efter det att människan har skapats så säger Gud till Adam och Eva. Var fruktsamma och förökar, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Så människan har fått ett mandat att råda över skapelsen. Alltså, vi kan ju fundera på det här. Alltså, Gud gör en fantastisk skapelse. Och i nästa stund så säger han till människan att råda över den. Och det här, alltså, ur vårt perspektiv så kan vi tycka att det här var en väldigt märkligt. Hur kan han ha gett människorna det förtroendet? Det kan verka som en tabbe. Vi ska titta på vad betyder det här med råda och härska över. Det blir ju väldigt väsentligt. Och här är några olika exempel på hur det används i Bibeln. Jag kan säga att råda står i folkbibeln, står det råda, i Bibel 2000 står det härska. Men här ser vi några olika tillfällen när det här ordet används. Och det är bland annat då en herre gentemot sina tjänare i tredje Mosebok. Så står det att det är mina tjänare som jag har fört ut ur Egyptens land. Du ska inte härska över dem med hårdhet. En kung över sina undersåtar. Han, eller första konungaboken där. Här, att han Salomo, det vill säga Salomo rådde över hela landet från denna sida floden, från Tifsen till Gaza över alla kungar på denna sidan floden. Det kan handla om en administratör över sina anställda här, första konungaboken 5 då, och dessutom de 3300 förmän som hans fogdar hade under sig för att övervaka arbetena. Det kan också handla om en nation över en annan som inne hemja, då lämnade de med deras fiender hand som fick råda över dem. Så att vi kan se att det kan fungera, det används i olika sammanhang, men alltid över någon som är överställd andra. Men det är viktigt att inse att det här med råda betyder inte, det är inte samma som att förtrycka någon. Om vi ser i Saltaren vad det står om en kung över sina undersåtar, så står det i 72. Han, det vill säga kungen då, ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina förtryckta med rättvisa, bergen ska bära frid åt folket, höjden av rättfärdighet. Han ska skipa rätt för det förtryckta bland folket. Han ska frälsa de fattigas barn och krossa förtryckaren. Så här ser vi det att ja, men det här är en god kung. Och han är ju välsignelse för sitt folk. Han bryr sig om de fattiga, han bryr sig om alla. Och vi ser också det här versen som jag hade tidigare med här gentemot sina tjänare. Du ska inte härska dem med hårdhet. Du ska frukta din Gud. Alltså det är... Guds fruktan skulle styra ens handlande. Eller lydnad för Gud kan vi säga. Så att om vi för över det här på människan, att människan ska råda över skapelsen, så innebär att det här att skapelsen i någon mening är underställd människan, men att vi har rätten att använda och förändra miljön. Samtidigt så innebär det ett väldigt stort ansvar då. På samma sätt som en kung har både rättigheter och skyldigheter, så har vi betyder att vi har ett ansvar mot skapelsen. Om vi tittar på det här med att lägga under sig. Det stod ju här i samband med skapelseberättelsen att Gud säger till Adam och Eva, fruktsamma och föröka, uppfyll jorden och lägg den under er. Det här uttrycket är används då om att lägga land eller folk under sig. Och det här är ett starkare uttryck egentligen, och det är mer förknippat med dem styrka av vålden att råda. Men i det här fallet, när det gäller att lägga skapelsen under sig, så handlar det nog framförallt om det här med att vi använder marken för jordbruk, boskap och bosättningar och så vidare. Och det är helt tydligt i Bibeln att Gud välsignar att människan brukar jorden, både för odling och boskap. Vi kan se här är direkt efter syndafallet då. Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. I kapitlet efter så står det genast att Abel blev herde och Kain blev jordbrukare, alltså Adam och Evas söner. Så att redan tidigt står det om både odling och boskap. Och vi kan också se här i femte Mosebok här, där det handlar om förbundet mellan Israel och, eller Gud och Israel. Det står att om ni nu lyssnar till de bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom med hela ert hjärta och hela er själ, då ska jag ge er regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn. Du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag ska ge din boskap gräs på din mark och du ska äta och bli mätt. Så helt klart, det är tydligt att Gud är med på att de anlägger odlingar och att de har boskap på marken och så vidare. Några saker som vi bör notera är det att först att Gud gav människorna ansvar för skapelsen på före syndafallet. Så att det var innan dess. Men det står ingenstans att han tagit tillbaka det här ansvaret. Så vi får utgå från att vi har det fortfarande. En annan nästa punkt är det här med att Gud har inte helt släppt kontrollen över skapelsen. Som jag sa förra gången så är det, han är fortfarande aktiv i skapelsen. Det är inte så att han bara lagt över det på människan och sen struntar i det. Utan det är inte bara vårt ansvar. Men och också den här tredje punkten här. Det här med att grunden för hur vi handlar med skapelsen är att det är Guds skapelse. Det vill säga allting. Berg, skogar, sjöar, hav och växter och djur. Det är Guds skapelse. Och det är där utifrån det som vi ska handla med. Och man kan undra ju, gjorde Gud en tabbe här? Var det ett totalt misstag då? Har människan bara varit negativ för skapelsen? Därför ofta så hör man ju det att det är bättre för världen bara att människan upphör att existera. Det är det bästa som kan hända naturen. Och det är helt klart att vi har förändrat en stor del av jorden. Alltså titta, jag menar, om man kör genom Europa, jag menar, man ser ju allting man ser nästan är förändrat utom en del bergsområden och en del skogar. Men väldigt mycket har ju vi förändrat. Men när man ser då, om vi tar och går över till Sverige och så tittar vi på det gamla jordbrukslandskapet. Det här är från nordligaste Norduppland, ett naturreservat som där man har boskap också. Men man ser att det här är väldigt rikt på biologisk mångfald. Man ser att många växter och djur, eller insekter, fåglar är knutna till det här landskapet. Och det här är ju någonting som vi har, eller säg, människorna har åstadkommit. Det här är ett landskap som då kan vara flera tusen år gammal. Eller, ibland. Vi delar jordbrukslandskapet. Och det är väldigt många, det är många växter som inte alls hade varit så vanliga som de är i Sverige om inte hade varit för människorna. Och det gäller även då fåglar och insekter. Vi hade haft ett helt annat landskap. Ja, en stor del av landskapet har ju förvandlats. Men det finns en hel del positivt i det. Så innan vi bara klankar ner på människorna så behöver vi se det här. Att det faktiskt finns en hel del saker som är positiva. Men det här är det äldre jordbrukslandskapet då. Och även det här med boskap som ofta diskuteras nu. De är väldigt viktiga för biologisk mångfald. Jag kan säga att jag höll på med, bara jag för 3 år sedan så gjorde jag en inventering av skalbaggsfaunan, eller den familj jag håller på med, just i jordbrukslandskapet i Hälsingland, och såg hur rikt det var där. I år har jag hållit på en del i Sörmland och Uppland. Och det är väldigt rikt. Ingen tvekan om det. Speciellt om man tittar, det här är ett naturreservat nära norr om Enköping. Och speciellt i de här områdena som fortfarande har bevarats på det här sättet. Så att människan har inte bara varit negativ för miljön, utan och även människan kan ses som en sån här, som jag, det är min beteckning, med dynamiskt element som formar Guds skapelse. Alltså vi har varit med och format Guds skapelse. Däremot, som det är nu, så har vi stora monokulturer som där biologiska mångfalden är väldigt liten. Alltså vi har säg växtligheten eller de här blommorna, de är förträngda till åkerkanter eller vägrenar och så. Så att idag så har det hänt en hel del. Det här är ju under de sista 50-70 åren så har odlingslandskapet helt förändrats. Det har blivit betydligt mer fattigt. Och även fiske är ju en del av vad vi får göra i skapelsen. Vi kan titta på, fiske förekommer ju på många ställen i Bibeln, men vi ser ju till och med Jesus var involverad här. Men här är Johannes 21 då, när Jesus säger till lärjungarna att kasta ut nätet på höger sida om båten så ska ni få. Och då kastar de ut nätet, men nu orkar de inte ta upp för all fisken. Jesus till och med stekte fisk till lärjungarna i Johannes 21. När lärjungarna då kom i land så fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Så att helt klart, så även fiske är någonting som vi får göra. Det har vi sanktionerat av Gud. Men det är skillnad på fiske och fiske. Alltså tidigare hade vi ett uthålligt fiske som var i balans. Och det har ju varit i flera tusen år. Men om vi tittar på, min familj hade ett hus i Stockholms skärgård förut. Och vi fiskade mycket med nät. Och på 70-talet fanns det väldigt gott om fisk. Vi kunde lägga en strömmingsköt och kunde få 25 kilo på en gång. Det är på en natt. Och det var mer än vad vi ville ha. Så vi undvek att lägga nät när det fanns som mest strömming. Och idag har det förändrats. Idag är det mycket mindre. Alltså på kort tid. Från att ha varit ett uthålligt fiske i flera tusen år. Så har vi idag hamnat i en situation där fisket har gått ner. Och det är överfiske på område efter område. Både i Östersjön och västkusten och i haven. Men det är överfiske runt Afrikas kuster och alla möjliga. Så att, och jag skulle säga att det här storskaliga fisket, det här är ett av de största hoten mot biologisk mångfald överhuvudtaget. Och det är också ett hot mot människors överlevnad. Och en väldigt märklig sak i det här, hur vi har hamnat i den situationen, att en stor del av fisken som tas upp, det är för att producera djurfoder. Jag menar som att vi använder, ta upp fisk för att mata laxar i laxodling med och sånt. Så att hela, det är någonting som är sjukt i systemet. Alltså hur vi handskas med den här enormt fantastiska resursen. Det. Och även skogen är en resurs som jag ser att vi får använda. Det står ju mindre om skogsbruk vad gäller Bibeln, och det är av naturliga skäl beroende på hur naturen är där i Israels område. Men bland annat ser vi när templet ska byggas att man använder cedrar från Libanon. Det står att om Salomo då, nu tänker jag bygga ett hus åt Herren, min Guds namn, så som Herren talade till min far David när han sa, din son som jag ska sätta på tronen för dig, han ska bygga huset av mitt namn. Befall nu att man hugger cedrar på Libanon för mig. Och det är uppenbarligen någonting som Gud var med och sanktionerade. Så att helt klart är att ja, ett visst skogsbruk är tillåtet, men frågan är, när vi ser ett sånt här stort kalhygge, då undrar man, var det här vad Gud menade med att vi skulle bruka och lägga jorden under oss? Och det här storskaliga skogsbruket som vi har i Sverige idag, det är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Alltså, jag känner ju många skogsentomologer som håller på med sig vetskalbaggar och sånt där, vedlevande skalbaggar, och alltså, de är helt förtvivlade över situationen, hur den är, hur allvarlig den är. Som där många, väldigt många arter riskerar att utrotas från Sverige. Så här är helt klart att vi inte vi har inte tagit ansvar för vår miljö. Så att vi fick ett uppdrag att råda över skapelsen. Och tidigare så var sånt som fiske, jordbruk, över skogsbruk i viss mån mer hållbart. Men det har hänt någonting under de här sista 50-100 åren. Egentligen väldigt mycket har hänt under min livstid. Att med ökad förstörelse av biologisk mångfald, en jordbruk, skogsbruk och fiske. Och vi kan fråga oss, är det här att råda över skapelsen? Så det är en skillnad på att råda över skapelsen och hur man råder över skapelsen. Jag tycker att vi har missbrukat vårt uppdrag här. Och dessutom, som vi alla hör om gång på gång, det är det att vi förändrar klimatet. Det här är koldioxidhalten i luften de sista 800 000 åren. Och som vi ser är att den har liksom varierat upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det finns regleringsmekanismer då som gör att den håller sig till en viss nivå. Och plötsligt så har det då, på grund av vår förbränning av fossila bränslen, bara stigit i höjden. Oerhört mycket. Och bara fortsätter stiga. Och naturligtvis med de här temperaturförändringarna på grund av det. Ja, men med en kraftig ökning bara de sista 40 åren här. Och den här bilden visade jag förra gången. Och det här är isotopmätning av syre i borrkärnor från Grönlandsisen då. Och det här är nutid och det här är för 100 000 år sedan. Och de här isotopkvoten, den motsvarar temperaturförändringar, vad är för temperatur förut. Och vi ser att under en lång period har det varit väldigt stora svängningar och det har varit kallare. Nu har vi under de sista 12 000 åren haft en värmeperiod som har varit väldigt stabil. Och jag tycker att det här är en Guds gåva, att vi har fått den här perioden som har varit bra för oss människor. Och naturligtvis för naturen i övrigt också, men speciellt har det varit viktigt för oss. Men nu håller vi då på att pusha oss själva genom vår förbränning av fossila bränslen. Då håller vi på att pusha oss bort från den här stabila perioden. Och naturligtvis då med katastrofer av olika typer som översvämningar, torka och skogsbränder som följd. Och den här typen av katastrofer, det kan vi aldrig säga att just den här översvämningen eller torkan beror på växthuseffekt eller så. Därför det har ju funnits förut som jag sagt att det är med viss mått av naturkatastrofer är en del av sig som har funnits med i Guds skapelse sedan långt tillbaka. Däremot så är det helt klart att vi ser många långsiktiga effekter av klimatförändringarna. Vi ser ju att havsnivån då här, den håller ju på och stiger. Även om det delvis är mindre i Sverige. Men det är helt tydligt att havsnivån håller på att stiga. Trädgränsen stiger också. Kalfjället minskar. Och vi ser att glaciärer håller på att dra sig tillbaka, vilket har en väldig effekt i vissa områden vad det gäller vattentillgången. En katastrofal effekt antagligen. Eller kommer det bli en del områden. Och så som jag sa sist förra gången, så finns det ju smarta kontrollmekanismer i skapelsen. Alltså det finns kring det här med kontinentaldrift och platttektonik. Att det finns en regleringsmekanism för både koldioxid, för vattenmängden på jordytan. Alltså koldioxiden på jordytan, vattenmängden på koldioxid på jordytan och även temperaturen då. Men de mekanismerna hänger inte med på den här snabba förändringen vi har nu. Så Gud har byggt in de här kontrollmekanismerna, men vi förändrar koldioxidhalter för snabbt för att de ska kunna fungera som reglering. En sak som bekymrar mig är det här liksom att det hamnar ibland i en situation att ska vi bry oss om klimatet eller ska vi bry oss om den biologiska mångfalden? Just nu var det ett klimatmöte här i Glasgow. Men kort innan så var det ett möte om biologiska mångfalden. Och ibland så ställs det mot varandra åtgärder som är bättre för klimatet men sämre för biologisk mångfald. Vi har ju alltså det här med vattenkraft till exempel då, att jag menar, vi kan bygga ut mer vattenkraft, vilket är ren energi. Men samtidigt då har vi försämrar vi biologiska mångfalden kring älvar och så, och åar. Biobränsle har tagits upp som jättebra vad gäller klimatet. Det varierar väldigt mycket beroende på vad det är för biobränsle. Och det kan ofta vara negativt för biologisk mångfald. Skogen har tagits upp som det är räddare av klimatet. Men samtidigt så ser vi att det är negativt för biologisk mångfald. Och vi ser också det att det faktiskt finns väldiga problem även för vad gäller klimatet med skogsproduktionen som vi har i Sverige. Boskap tas upp som negativ för klimat, men är positiv för biologisk mångfald. Men det beror på vad det är för boskap och hur den äter någonting, om den går ut eller ej och sånt där. Så att, och som jag ser så att det här med att vårt uppdrag att råda över skapelsen, det innefattar både klimat och biologisk mångfald. Det är inte det ena eller det andra. Vi har ett ansvar för båda. Frågan är, vad säger Bibeln om det här med människans synd? Har den påverkat skapelsen? Om vi tittar på Bibeln så redan då vid skapelseberättelsen i första Mosebok här, så står det, säger Gud efter syndafallet då, därför ska marken vara förbannad för din skull. Och redan där tar det sin början då, med att människans synd påverkar skapelsen. Sen har vi Noa och syndafloden. Därefter kommer, men sen ser vi också i det här, också i den här texten som ligger nära det jag tog upp tidigare från femte Mosebok, med förbundet mellan Gud och Israels folk. Att där står det att, men se till att, så att ni inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem. För då ska Herren så reda uppfändas mot er. Och han ska stänga himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda. Alltså vi ser tydligt att människans handlande här, eller israeliternas handlande, påverkar lokalklimatet. Det blir torka. Och vi ser det vidare i praktiken i Jeremia här. Det här är i Juda strax innan Jerusalems fall och den babyloniska fångenskapen. Där står det här att marken spricker som det inte regnar i landet. Vildåsarna står på höjden och flämtar efter luft som schakaler. Deras ögon är matta för det finns ingen gräs. Våra missgärningar vittnar mot oss. Gång på gång har vi avfallit och synat på dig. Så att vad som händer i naturen, även alltså med vilddjur eller djur som inte är boskap, det är alltså påverkat av människans synd. De får lida för människans synd. Och i Romarbrevet så skriver Paulus att med här texten att skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som har den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från den slaveriande förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Den här texten är inte så jätterätt, men den säger att det är någonting som är fel i skapelsen. Och jag tror att om vi går tillbaks, det går tillbaks till den här punkten här. När Gud säger till Adam att därför ska marken vara förbannad för din skull. Alltså människans synd har påverkat, gett en fundamental effekt på skapelsen. Ofta när man läser kommentar till den här texten kan det ofta direkt handla om miljöförstöring. Jag tror det innefattas nog i det här, men miljöförstöringen när Paulus skrev det här, den var inte så markant som nu. Det var ju en påverkan på klart Medelhavsområdet, men inte i den grad vi har idag. Så att det ligger något djupare i det. Samtidigt så har ju den här texten ett hopp. Det finns ett hopp om att även skapelsen ska befrias från slaveri. Så det finns ett framtida hopp i den här meningen. Det är inte bara deprimerande. Och jag tror att det här är kopplat till, till texter om en ny himmel och ny jord. Och det här de här texterna förekommer på flera ställen i Bibeln. Vi har det redan i Jesaja. Står det att se, jag skapar nya himlar och ny jord. Och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Står det även här. För liksom de nya himlar och nya jorden som jag skapar. Blir bestående för mig så ska era efterkommande ert namn bestå sig här. I andra Petrusbrev så står det. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta. Och jordens verk inte mer finnas till. Men efter hans löfte ser vi fram mot nya himlar och en ny jord. Rättfärdighet bor. I Uppenbarelseboken så står det bland annat att jag såg en ny himla och en ny jord. Så att det här är ett återkommande tema på flera ställen. Men frågan är, vad innebär det här? Det här ny jord kan tolkas också som förnyad jord. Och om vi går tillbaka till den här texten i Romarbrevet så står det ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och det är svårt att tro att skapelsen ska befrias om jorden bara förstörs. Så att jag tror snarare på en förnyad jord som inte är skadad av vår synd. Att det blir ett återupprättande av jorden. Men det finns ju olika skolor i det här, alltså det är olika tolkningar av det här. Och en effekt av att man ser det som en helt ny jord är det att man inte tycker att det är så viktigt att ägna sig åt miljö och bry sig om miljön. Därför jag menar, ska jorden ändå förstöras då, ja, då kan vi låta det gå. Men jag tror att det handlar om en förnyad jord. Och det är också många, jag tror att det har blivit en vanligare syn idag. Och vi kan konstatera också det att det här med ny jord i Uppenbarelseboken, det kommer efter tusenårsriket. Och sen är frågan om hur vi ser på tusenårsriket, vilket också varierar. Men oavsett om det handlar om en ny jord eller förnyad jord så har vi ett ansvar idag för skapelsen. Det gäller här och nu. Även om jorden skulle gå under imorgon egentligen. Men det här är det ansvar vi har fått från Gud. Och det, så att det är det ansvar vi har här nu. Jag fick frågan förra gången. Det här med, ska vi vara oroliga? Vilket är en bra fråga. Alltså, ibland så framställs det här med klimatförändringar som att mänskligheten kommer gå under. Allt, hela jordens liv kommer utplånas, mänskligheten går under och så vidare. Och det handlar inte om hela mänsklighetens överlevnad det här egentligen, utan däremot så är det helt tydligt att situationen är allvarlig och det handlar om många människors hälsa. Och många liv kommer att drabbas. Så att alltså det handlar ju om torka, det handlar om vilket leder då till matbrist och vattenbrist. Det handlar om utfiskning, metallings och Afrikas kuster och allt möjligt. Det här kommer leda till svält och det kommer öka på folkströmmar. Alltså vi har ju redan nu en hel del som är på flykt. Och det kommer öka och det finns risk för krig också. Så att det är helt klart att situationen är allvarlig. Samtidigt har vi det här en del som David tog upp i sin predikan i söndags om oro. Och det är klart att Jesus säger att var inte rädda. Och frågan är, var har vi vår trygghet? Har vi vår trygghet hos Gud eller har vi vår trygghet i att ha kontroll över situationen? För mycket handlar det om det. Att har vi kontroll eller ej? Så att uppmaningen från Gud ska säga var inte rädda. Men samtidigt så ska vi inse att situationen är allvarlig. Vi ska inte negligera den heller. Så det är frågan, vad kan vi göra? Och alltså utifrån Bibeln så tycker jag det är väldigt tydligt att vi har ett ansvar för miljön. Men vi bombarderas med, från olika håll med vad vi ska göra eller inte göra. Ofta är vad vi inte ska göra. Men det handlar ju om, det tas ju upp allt möjligt. Resvanor, konsumtion och mat, vad vi äter och sådär. Och vi bombarderas från olika håll på det här. Eller ja, men det här kommer upp i alla möjliga sammanhang, vad vi ska göra. Och helt klart är att det här med att vi behöver ändra vår livsstil. Vi behöver minska vår konsumtion. Vi behöver ändra våra resvanor. Och det handlar om prioriteringar, att vi behöver göra andra prioriteringar. Ibland kanske måste ge upp vår bekvämlighet. Och en del av problemet är att vi är fast i materialismen mycket. Men risken med just nu som jag ser är det här att det talas så mycket om det här att vi måste göra det och det och det eller inte det och det, och det. Så att vi till slut känner oss helt låsta. Att vi undrar vad ska vi egentligen göra? Att vi, resultatet kanske blir det att vi undrar, vi gör ingenting. Vi tycker det spelar ingen roll vad vi gör, därför är ändå alltid fel. Och sen finns det ju det att dels då spelar en roll vad vi gör. Vi är bara enstaka personer. Det kan vi undra om det gäller om vi ska rösta i riksdagsvalet också. Spelar en roll. Det är ändå bara en person. Men samtidigt så vet vi alla att det är viktigt att vi röstar. Och det är ju likadant här egentligen. Att det är viktigt att vi handlar på något sätt. Men en fråga är det redan för sent? Därför ibland så blir den, nej, det ingen idé. Vi kommer inte nå 1,5-gradsmålet som det talas om. Så det är kört ändå. Men kanske nå 2-gradsmålet. Så att, jag menar, vi får inte ge upp. Men samtidigt får vi inte bli blockerade av allting som vi ska göra eller inte göra. Så att, frågan är, var börjar vi? Och jag tror att vi ska börja där vi är och titta på vad kan vi göra som är enklast för oss att göra. Så vi är ju alla, det är inte så att vi ska göra samma sak. Därför vi är i olika situationer. Vi måste titta på oss själva utifrån den situationen som vi är. Jag tänkte på det när jag förberedde här att jag har, bortsett från sista året nu under pandemin, så har jag aldrig hållit på att köra till jobbet. Utan jag har alltid åkt kommunalt eller cyklat eller gått, beroende på var jag arbetar någonstans. Men det är ju för att jag har haft den möjligheten. Ja, men jag har haft bra kommunikationer. Men det är klart att hade jag bott, men jag har haft väldigt dåliga kommunikationer. Och väldigt långt till jobbet, så hade jag behövt ta bil. Så det är det att vi kan inte hålla på att döma andra för vad de gör eller inte gör. Utan vi måste se utifrån vilken situation har vi. Vad kan vi göra? Så vi måste börja med vad vi är. Och jag tror att vi måste först och främst göra det som vi tycker är lättast för oss att ändra på. Därför det är det som blir bestående. Och gärna det som vi ändå kan tycka är kul att göra. Eller ja, som inte har, ja, som jag har någon glädje i att förändra. Så vi kan alltså göra positiva förändringar. Jag tog upp den här bilden för att vi har en sommarstuga uppe i Hälsingland med drygt 2 hektar mark. Och en sak där, hälften är på mark, hälften i skog. Och en sak vi gör där är att försöka återfå den biologiska mångfalden på de öppna markerna. Och det, jag menar, det har ju vuxit igen med älggräs och brännässlor och sånt där. Så att det är en hel del jobb och det tar ett antal år att försöka återställa det som har varit förut. Det har ju varit en öppen mark under en lång tid, åtminstone 200 år. Men och det är klart att det här ger ju en glädje när man börjar se blommorna komma in i det här området. Men det tar tid. Men det här är ingenting som alla har möjlighet att göra, utan vi har det. I och för sig så, jag klipper inte gräsmattan hemma här i Sollentuna, klipper jag först på sensommaren. Också för blommornas skull. Och vilket i sin tur då ger en mångfald vad det gäller insekter. Som bin och så vidare. Men det är ju det att man måste ju se till sig själv. Vad kan jag göra? Vad är mitt ansvar? Men det viktiga är, tycker jag, att vi behöver inse att miljön är vårt ansvar. Och att det är vårt ansvar utifrån vad Bibeln säger. Och där tänkte jag sluta. Mm.